Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gustav Nilsson var en av skrällarna när Jon Dahl Tomasson tog sin första landslagstrupp. När jag poddintervjuade Gustav Nilsson i oktober talade anfallaren om sin succé i Royal Union Saint-Gilloise, om vad som lossnat i spelet, om vikten av medveten styrketräning, om vad som är svårt med den belgiska ligan, om hur den belgiska klubben letar spelare enligt Moneyball-metoder och om jakten på ligatiteln. Dessutom berättade Nilsson om vägen fram från genombrottet i Falkenbergs FF, om hur det var att välja klubb som eftertraktat tonårslöften, om varför Brøndby kändes bäst, om vad som gick snett i den danska storklubben, om svårigheten att sedan gå på flera lån, om tvivlet efter de skadefyllda åren, om lyftet i den tyska tredje ligan, om drömmarna om spel i landslaget och i en större liga.
Ska man avsluta en match.
Och så får Gustav Nilsson göra mål för första gången i landslagströjan.
Gustav Nilsson! Och vilket mål! Ja, Gustav Nilsson har spräckt bollen och sommar gör det! Är det möjligt? Jag tycker jag.
Gustav Nilsson har onekligen haft en svängig karriär. Från jagat superlöfte till skadebenägen och ifrågasatt. Och nu succé i Belgien. Den gängliga anfallaren har tagit en lång och krokig väg till det belgiska succélaget Union Saint-Gilloise, där han fortsatt att göra mål och fått möjlighet att spela i Europa League. I podden berättar Nilsson bland annat om hur det gick till när han hamnade i Belgien och vad som är nycklarna bakom framgångarna.
Blivit mer fysisk kanske, inte så ranglig som jag var i början av min karriär. Fått lite mer muskler, lite mer rutin, vet lite mer hur jag ska använda min kropp och hur jag ska komma till lägen. I början så var det väl mycket att man blev nedtryckt och sådär. Nu kan man stå emot på ett lite bättre sätt.
Vi talar om de skadefyllda åren i Danmark och Sverige och att det faktiskt fanns tvivel kring den egna förmågan. Men även om vändningen i den tyska tredje divisionen och hur det blev precis den språngbräda som behövdes i karriären.
Det är väl det som är charmen med fotboll lite, att så fort som det går ner så kan man ändra på det väldigt snabbt med, och som du säger, det är väldigt fort upp. Men man är hungrig för ännu mer, man blir aldrig nöjd liksom. Och det är ju där jag har drömt om sedan jag var liten, och det är väl sällan att karriären går spikrakt uppåt och det är många som hackar på vägen, och det får man väl säga att jag har gjort. Men trivs jag väldigt bra här och ser fram emot att fortsätta.
Vi pratar givetvis om genombrottet i Falkenbergs FF, det stora intresset som då fanns för en 17-årig Gustav Nilsson som till sist valde att flytta till Brøndby. Han hamnade i kläm efter både en egen skada och en skandal i klubbledningen som fick tränaren att hoppa av.
Det är tufft såklart. Man är ung och kanske inte har haft det så innan man varit talang och, som du säger, ändå en eftertraktad, och så kommer man dit och så byter de tränare och sen så är man inte, alltså han kanske inte vill ha mig liksom. Det är klart det är tufft. Man har många långa kvällar där och sådär, men man lär sig av det också.
Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om Union Saint-Gilloise metodik som hämtar inspiration för det som kallas Moneyball, och om samröret med Premier League-klubben Brighton. Vi talar landslaget inför Belgien-mötet och om att Nilsson både fick debutera och göra mål under Janne Andersson. Samt om tydliga framtidsdrömmarna, om spel i en större liga och att fokusera på den dagliga verksamheten i den belgiska klubben. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
26.
Bo?
Antwerpen.
Familj?
Mamma, pappa, två systrar och även en förlovad med min flickvän.
Utbildning?
Gymnasiet.
Lön?
Kött. Tråkigt svar där, passar för det.
Vad kör du?
Mercedes C-klass.
Vad läser du?
Ingenting just nu.
Vad tittar du på?
Just nu kollar jag på Beckhams dokumentär.
Vad lyssnar du på?
Allt möjligt.
Vad spelar du på?
PlayStation, Call of Duty.
Vem är din favoritspelare genom tiderna som du gärna har följt eller följer?
När jag växte upp var det mycket Henry. Sen har det väl blivit Zlatan automatiskt. Liksom. Ja.
Vad är det finaste du vunnit i fotbollens värld?
Nej, jag har inte vunnit så jävla mycket. Så... titlar har jag inte så många. Så nej, jag vet faktiskt inte.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Haaland.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Hans regel.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig lite?
Att jag är lång.
Vilket är ditt favoritlag och varför är just det ditt favoritlag?
Arsenal. Jag vet inte varför. Det blev bara så när jag var liten.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Avslut.
Vem är den bästa du har spelat med?
Victor Boniface.
Vem är den tuffaste eller bästa du har mött på plan?
Kanye kanske.
Vad har varit den häftigaste upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Jag har nog varit Anfield förra veckan.
Vem är för dig den bästa spelaren genom tiden?
Messi.
Vilken är din favoritfilm?
Jag har ingen sån riktig favoritfilm faktiskt.
I vilka tillfällen ljuger du?
Så sällan som möjligt, så inga speciella tillfällen.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Jag var inte så bra i skolan.
Som de flesta utlandsproffs har du handlat en del. Vilket köp ångrar?
Någon väska eller någonting.
När var du riktigt lycklig senast?
Nej. Jag är väldigt lycklig just nu, så nej. Det är väl nu.
Du gör ju succé lite i skymundan får man väl ändå säga i Belgien. 5 mål hittills för Union Saint-Gilloise. Är det så man uttalar det?
Ja, bra ut.
Och som ju ni är topp på ligan, ni spelar Europa League och så. Hur är det att smälla dit ett par mål och känna att det lossnar?
Nej, men det är skönt såklart. Förra året när jag kom hit så blev det väl mer att jag hade en roll och där kom in väldigt mycket, startade lite matcher här och där. Men nu i år så har det blivit mer att jag har fått starta fler matcher kontinuerligt och på så sätt fått mer självförtroende och kommit in i det mer och mer. Så det är såklart skönt att när man väl får spela att man tar vara på det och gör lite mål och sådär, så det är skönt.
Ja, när man kollar statistiken, startat i Europa League, Liverpool borta som du nämnde, Anfield var en häftig upplevelse även om ni fick stryk, Toulouse hemma. Mer inhopp kanske i ligan. Hur tuff är konkurrensen i klubblaget?
Nej, men vi har en del. Vi har 4-5 anfallare som konkurrerar om en, ibland två positioner. Så den är väl tuff, men vi har väl ganska olika profil, de anfallarna vi har. Alltså olika sätt att spela, så det har väl varit att tränaren har valt lite olika beroende på vilka matcher vi spelar. Och sen så har det även varit, jag började säsongen, jag fick en liten skada så jag fick börja på bänken mycket. Och då gjorde han som spelade väldigt bra. Sen så fick han en liten skada och så har jag kommit in mer och mer och gjort det bra. Så det är väl bra tycker jag.
Första säsongen i den belgiska klubben så gjorde du 11 mål på lite över 40 matcher i olika tävlingar. Nu har du gjort 5 mål i ligaspelet. Hur är det, nickar på 1,97 eller är det mer spritt målskytte?
Det har varit lite både och. Absolut några nickar har det varit. Men ja, nu senast var det en nick på en straff, så det har väl varit lite mixat ändå.
Hur är belgiska ligan i Sverige? Har vi ju sett många spelare som haft tufft när de har kommit till belgiska ligan. Definitivt inte alla, men en del.
Ja, men det är väl en sån en klassisk grej att de säger att det är svårt för svenska spelare, men jag vet inte riktigt varför det har varit så eller sådär. Personligen så tycker jag att det är såklart en bra nivå här. Blandning mellan fysiskt och spelskickliga lag. Så det är svårt att sätta fingret på vad som har gjort att det har gått dåligt för svenska spelare här, men personligen så tycker jag det är en bra liga, men det känns bra personligen.
Hur resonerade du när budet kom upp för då, drygt ett år sedan när du hade gjort bra i tyska tredje ligan?
Nej, då var det väl att det var en väldigt ny klubb uppe. Alltså, de hade precis kommit upp från andra ligan och varit nere i de lägre divisionerna väldigt länge. Det var ett storlag förr. Men att de var ganska nya och kom upp och gjorde det bra direkt. Kom ut i Europa och att jag skulle få chansen på att spela i Europa. Och även vara med i ett topplag, det är såklart inga garantier med det. Men det var väl så jag resonerade, att Europa lockade.
10 omgångar i spelade, ni leder tätt för Anderlecht och Gent som väl många känner igen, och Antwerp, Royal Antwerp som ju spelar Champions League med Jakob Ondrejka och så. Hur tror du att ni står er?
Jag tror vi kan stå oss bra. Vi har visat än så länge efter de första 10 matcherna nu, som du säger, att vi vill vara med där uppe även i år. Sen så är det såklart en lång säsong och allt det här, men vi vill försöka vara med topp 6 om vi kommer till avslutspelet, och sen så får vi ta det så långt det kommer liksom.
Ja, hur upplevde du slutspelet? För att ni toppade ju ligan innan man gick in i slutspelet och då blev ni till slut 2, vilket ju ändå var starkt naturligtvis, men eftersom ni är så nya i högsta divisionen, hur ser du på det upplägget man har med ett slutspel?
Personligen tycker jag inte om det. Det är väldigt konstigt att om man leder ligan med 10 poäng när alla matcher är spelade och så halveras poängen sen, så det bara är 5 in i ett slutspel. Det tycker jag är ett lite märkligt system, men det är väl samma för alla, så det är väl bara att anpassa sig. Men personligen så föredrar det klassiska.
Hur var det när ni blev omsprungna i slutspelet och tappade ligatiteln?
Ja, jag frågade innan vilken var den bästa eller mäktigaste upplevelsen. Det var väl nog den värsta, skulle jag säga. Det var lite surrealistiskt. Det kändes som att den klassiska, att det var klart liksom. Och sen så gör de det målet i slutet och vi tappar det. Så det var Nej, det var mörkt på många sätt.
Den här dagen när podden kommer ut så möter ju Sverige Belgien i Bryssel. Hur mycket snack är det nere i Belgien om den EM-kvalmatchen? Då ska man ju veta att Belgien även i fredags mötte Österrike. Och vi vet ju inte hur det går i den matchen, men det ser ut som Belgien går till EM.
Nej, eftersom att det har blivit som det blivit, att Sverige är lite efter nu, så har det väl inte varit så stort fokus, bara lagkamrater emellan kanske. Där det har pratats lite om det, men nej, det har inte blivit världens hype omkring den.
Sverige är inget man skrämmer barnen med i Belgien helt enkelt.
Kanske inte för tillfället i alla fall.
Om man tar dig som spelare, du såg igenom för länge sedan som ung talang i Falkenberg och varit iväg både i Danmark och varit tillbaka i både Häcken och Falkenberg och nu då först Tyskland och nu Belgien. Vad har du utvecklat i ditt spel från och liksom med alla de här erfarenheterna?
Nej. Det är väl ganska mycket blivit mer fysiskt kanske, inte så ranglig som jag var i början av min karriär. Fått lite mer muskler, lite mer rutin, vet lite mer hur jag ska använda min kropp och hur jag ska komma till lägen. I början så var det väl mycket att man blev nedtryckt och sådär. Nu kan man stå emot på ett lite bättre sätt. Och sen så med åldern så kommer det mer. Alltså man får ju rutin och då lär man sig hur man ska göra i vissa situationer som gynnar en själv. Så.
Hur medvetet har det varit att lägga på muskler?
Nej, nu de senaste åren så har det blivit vart väldigt medvetet. Jag kände väl att jag inte räckte till riktigt, så då blev det att man körde många extra timmar i gymmet för att bygga på sig lite muskler. Så absolut de senaste åren.
Hur mycket svårare är det att flytta på dig i straffområdet idag?
Det är väl inte omöjligt fortfarande, men jag har absolut blivit svårare tycker jag. Även om jag fått på mig lite mer muskler, så absolut svårare.
I det andra spelet, hur mycket har du utvecklat det förutom att du har blivit starkare?
Nej, men det är såklart. Som en stor anfallare så är det mycket att få fast bollen och hålla i den och jobba på sin första touch och få fast bollen som sagt och kunna sätta upp sina mittfältare när man är felvänd och sen löpa in i boxen och vara farlig där. Så det har varit mycket.
Vilka viktigaste erfarenheter har det varit av att, jag menar, att det har gått upp och ner med flyttar och lån och liknande? Vad har varit viktigt där?
Det främsta är väl skadorna. Det var väldigt hackigt i början där genom Danmark och även till Häcken. Alltså, det var mycket och i Falkenberg där på lånet med. Så det var mycket skador, det blev väldigt hackigt. Jag fick spela 3-4 matcher kanske och sen så åkte jag på någonting så jag inte kunde fortsätta jobba på spelet liksom. De senaste åren så har jag fått spela väldigt många mer matcher och då kommer man in i det på ett annat sätt och får självförtroende och då blir det enklare.
Hur trivs du med livet i Antwerpen?
Väldigt bra faktiskt. Väldigt fin stad, lagom stor. Visste inte mycket om den innan. Laget är från Bryssel egentligen, men det är närmare träningsanläggningen härifrån, så det är därför jag bor här. Så det är, nej, väldigt positivt till den här stad.
Hur mycket anpassar du med språk och liknande? Hur hänger du med franska och annat?
Nej, ingenting skulle jag säga. Det blir bara engelska på träningarna. Vår tränare är tysk, så han kör allt på engelska också. Så det blir inte många lektioner.
Där du först hörde talas om att de vill värva dig. Jag gissar att du ändå inte hade... Du kanske hade koll på kanske Anderlecht och Club Brugge och så. Jag gissar att du kanske inte hade koll på Union Saint-Gilloise. Gilloas fullt ut. Vad var första reaktionen när de hörde av sig?
Nej, det som du säger, först var det väl vilka är det typ. Jag följde inte belgiska ligan någonting och hade dålig koll på de belgiska lagen överhuvudtaget och speciellt Union. Men sen så när de visade intresse så fick man ju läsa på lite och det var som jag sa innan att då såg man att de hade blivit flyttade och gjort det bra direkt och som sagt skulle spela i Europa och det lockade väldigt mycket.
De som inte känner till klubben är ju en klassisk klubb som vann otroligt mycket, kanske första 50 åren på 1900-talet, men ju varit borta från toppfotbollen i närmare 50 år. Hur märker man det?
Nej, men det är väl lite att det är ju en Brysselklubb, men vi tränar inte i Bryssel kanske, och lite med anläggningarna och sådär, och ja, det är väl så på så sätt. Vår arena är väldigt unik, inget negativt med den, den är 100 år gammal nästan, väldigt mysig arena, men det är väl lite sånt.
Hur är trycket kring klubben?
Väldigt positivt, alltså våra fans är fantastiska, de hördes nästan mest på Anfield alla 90 minuter senast, och de följer oss överallt. Det är väldigt bra stämning runt omkring just nu, för vi presterar på planen och då fansen är med oss, så det är absolut bra.
Det är ju tysk tränare som du nämnde, Alexander Blessin, eller hur man nu uttalar det på tyska. Hur är han? Vad vill han säga av sin svenska anfallare?
Nej, han har kommit in med lite annan filosofi. Det har väl blivit lite klassiskt tyst med gegenpress och mycket framåt-tänk. Liksom. Få fram bollen snabbt på plan och springa mycket och ha bollen såklart och vara lugna med bollen när vi har den. Men mycket springa, jobba ihop och söka spelvägen framåt hela tiden.
När jag kollar igenom truppen så visst, det finns Kevin McAllister som väl då mötte sin brorsa när ni möttes på Anfield och så, men annan svensk Joakim Imbrecht, men annars, det är inte jättemånga spelare man känner igen. Det känns som att det är lite, ja, att man har plockat spelare som kanske inte är jättekända men som ändå levererar, väldigt många olika nationaliteter.
Jo, absolut. Det är väl lite det som de är kända för, att de scoutar sina spelare väldigt bra och plockar dem från alla möjliga olika ligor och länder. Och det har de ju lyckats väldigt bra med. De har sålt flera spelare. Ja, inför den här säsongen så tappade vi säkert 5-6 startspelare som de har plockat in. Och de plockade in Undav för något år sedan och sålde honom till Premier League och lite sådär, så de är väldigt duktiga med sin scouting och det får de betalt för nu.
Ja, och de jobbar ju lite som med där som man kallar moneyball, och man, ja, men liksom mycket statistik och så. Vet du vad det var som gjorde att de fastnade för dig i tyska tredje ligan?
Nej, inte. Jag har inte pratat så mycket med dem om det, men jag vet att det var mycket för statistik som du säger. Det var väl vilka ytor jag rörde mig i och vad jag gjorde på planen. Det har jag fått förklarat i alla fall, men sen på det, inte detaljerat sådär, men det var väl hur jag rörde mig och sådär.
Ja, det, trycker de på det liksom i träning, att det är det här vi vill ha ut av dig, eller det är liksom kanske mer fasta mönster hur man ska göra, eller är det fritt?
Nej, men det är väl hyfsat fritt ändå, tycker jag. De plockar in sina spelare och så litar de på dem. De behöver vår spelidé, och förra året så var det väldigt enkelt, eller vad man säger, att komma in i det. Alla visste vad man skulle göra, och nu har det blivit lite ändrat i år, men fortfarande väldigt tydligt men fritt på samma gång. Så ja, det är väl en mix.
Vad är de viktigaste punkterna för dig? Vad tycker de på att du ska göra?
Det är väl lite beroende om jag spelar ensam eller med någon jämte mig, men när jag spelade ensam senast så är det väl att få fast bollen, sätta tillbaka det på åttorna och sen så vara inne i boxen när chanserna dyker upp. När vi spelar med två så har jag spelat med en väldigt snabb spelare, och då har det varit mycket att jobba tillsammans med honom, vara nära med honom, kanske skarva vidare än till honom när bollarna kommer och lite så.
Klubben var ju tidigare majoritetsägd av Tony Bloom, som ju äger Brighton också. Nu är ju inte det längre så. UEFA gav väl lite bakläxa, så att nu är det hans affärspartner som innan var Alex Musso. Jag gissar att du har koll på de skiftena. Hur mycket snack var det om det där att man krockar lite med UEFA-regler och multiklubbsägande och så, att man kan inte tävla mot varandra i Europacuper? Hur mycket snack var det bland er spelare kring detta?
Nej, det var ingenting skulle jag säga. Det var inget vi la energi på alls faktiskt.
Hur känner man av att de jobbar just på med det här med Moneyball och väldigt tydliga modeller och att de har tagit oerhörda kliv? Jag menar, både de och Brighton har ju tagit väldiga kliv fotbollsmässigt och även framgångsmässigt.
Jo, men det är väl det med här scoutingen i sådana fall, att de har varit väldigt duktiga på det, och när vi har värvat spelare så har man väl tänkt vem är det, och de kommer från alla möjliga håll, och så det är väl mest det att man känner kanske inte till så många spelare som kommer in i klubben.
Vilken närhet finns till Brighton? Är det liksom att man kan hamna där ungefär som RB Leipzig och RB Salzburg, att det ändå byts ut spelare? Jag menar, McAllister, brorsan, var ju i Brighton innan han gick till Liverpool. Och yngre brorsan är det väl som är hos er?
Ja, nej. Sen har väl McAllister, alltså brorsan som var i Liverpool, nu ingen koppling till Union på det sättet, men nej, man märker ingen skillnad. Det är såklart några spelare som har varit på lån där och någon som har blivit signad till Brighton, men nej, man märker ingen skillnad. Eller ingen sammanhang med.
Finns det ändå en känsla av en närhet till Premier League, att göra det bra här kan jag hamna i Brighton och Premier League?
Kanske inte till Brighton, men eller såklart till Brighton här, men till Premier League kanske, för att man har sett många belgiska spelare gå till Premier League nu med Burnley och company och sådär, så det är väl att man öppnar upp det skyltfönstret med, som man säger, och att gör man det bra i Belgien så finns det goda möjligheter att komma till England med.
Du har ju varit i ett par klubbar i Sverige och tre klubbar i Danmark och en klubb i lägre division i Tyskland. Vad är det som utmärker verksamheten i Belgien av det du ser? Det
är väldigt svårt att svara på. Det är olika på varje plats jag har varit, liksom, hur man jobbar och sådär, men det är väldigt svårt att sätta fingret på vad som är speciellt i Belgien, men det är väl mycket fotboll, liksom, spela mycket och utveckla passningsspel, och det är väldigt fysiskt här med, så med gym och allt det här. Men det är väl klassiskt överallt, tänker jag.
Just det fysiska hör man ju ofta om den belgiska ligan, att det är tuffa tag. Hur är det för dig som anfallare där det kan vara en del tuffa backar?
Jo, men det blir väl en del tjuvknep lite där och där, men nej, jag gillar det. Det är kul nu. När man har fått lite muskler så kan man ge tillbaka lite mer, så då jag gillar det.
Vad är ditt favorittjuvknep?
Nej, bara puttas och hålla på med dem. Det är lite så.
Det är mycket att stå på ens fötter och liknande, som man inte kan hoppa och så.
Kör man. Ja, men mycket dra i varandra har det blivit faktiskt. Men det är klart att sånt händer med. Men det är väl bara man är irriterad på.
Ja, hur mycket får man acceptera att man får stryk? Hur är domarnivån? Liksom, är de stränga, eller är det lite nästan engelsk championship att de tillåter väldigt mycket?
Men det, som fotbollsspelare är man väldigt förbannad på domarna hela tiden. Så det är ingen skillnad här. Men det är såklart att man får ge och ta lite. Ibland så tycker man det är för billigt och att försvararna får alldeles för mycket med sig, men det kommer man nog inte ifrån vad man är.
Vad är det långsiktiga målet för klubben? Vad kommunicerar de till er att ni ska bli?
De vill ju cementera fast sig som en toppklubb i Belgien och vara ute i Europa. De jobbar på ny arena och ny träningsanläggning här, och de vill verkligen fortsätta med det vi har gjort de senaste åren och verkligen bli ett stabilt lag. Liksom.
Under din första säsong så kvalade ni till Champions League, nådde inte in där, men gick ju långt i Europa League, såg ut Union Berlin bland annat, och Malmö slog ni i gruppspelet. Vilken kvalitet håller ni?
Kommer man till kvartsfinal i Europa League så är man... Då är man ett bra fotbollslag, och vi har visat även i år, fast vi tappade många spelare som sagt, så att vi behåller en väldigt bra nivå. Vi matchar alla lagen och vi leder ju ligan här nu, så det är en väldigt bra nivå, tycker jag.
Vad är det för rimligt av för nivå i, eller liksom målsättning i ett Europaspel där ni bara fick 1-1 hemma mot Toulouse och sen då förlorade mot Liverpool, men ni har ju Liverpool hemma och ni möter väl Lask Linz från Österrike i nästa omgång?
Nej, målet är såklart att gå vidare från gruppspelet som ett eller två. Liverpool blir tuffa och ta sig emot, men andra platsen siktar vi absolut på. Så, ja.
Hur var den dryga timmen du spelade på Anfield?
Det var mäktigt, det får jag säga. Det är en klassisk arena mot ett väldigt bra lag, så det var mäktigt.
Hur lätt var det att göra avtryck som anfallare? Det blev ju inget målprotokollet, men jag tänkte
så här. Nej, det var väl mycket defensivt man fick göra den matchen. Mycket spring, och sen så hade jag väl något läge som jag borde kanske inte mål på. Så det var synd att jag inte gjorde det, men det var mycket, mycket försvarsspel den matchen.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gustav Nilsson!
Vilket mål han gör.
Ja, vad kan jag säga? Han gör 2 mål på bortaplan i en viktig kvalmatch. Jag tycker det jag imponeras av, det är kylan i de här situationerna, komma fri. Det är inte alla som håller nerverna då heller. Jag menar, du tar straffarna och så, du har inga nerver, eller?
Jo, det har jag nog, men nej, men det är kul att man får chansen att få ta straffar och sånt där. Det gäller att kunna göra mål när man ska göra det. Så det är skönt att de går in i back.
Om vi hoppar 8 år tillbaka i tiden så är du ju talang i Falkenberg och gör avtryck och så. Hur var det när du slog igenom? Du var ju lite valpig om än lång och skicklig.
Jo, det var härliga tider. Jag gick i skolan på gymnasiet i Falkenberg och fick ju allsvensk debut som 17-åring. Och så det var väl att man levde lite i en bubbla som en dröm nästan. Jag har alltid velat spela fotboll och hade väl kanske inte någon backup-plan riktigt, så jag väl fick A-lagskontrakt där och slog igenom, så var det ju bara lycka liksom. Och så då, det var början på ett äventyr.
Hur viktig var Falkenberg för dig då?
Väldigt viktigt. Jag har ju spelat i Falkenberg hela mitt liv. Aldrig bytt lag som junior eller ungdom. Sådär. Så de har ju hjälpt mig till den spelar man i. Så absolut, det har varit en stor grej.
Hur är känslan att se dem i division 1?
Nej, såklart så vill jag ha dem i Allsvenskan. Tyvärr så är det att de åkte ner 2 år i rad och nu är de ändå med i toppen och förhoppningsvis kan de nypa platsen och gå upp i år till Superettan.
När du var 17-åring gjorde avtryck, gjorde lite mål och så. Intresset blev ju ganska snabbt stort. Hur var det att navigera det? Jag vet ju Blåvitt var intresserad och liknande. Hur var det för dig?
Det var svårt. Jag kommer ihåg det med Blåvitt som sagt. De var väl intresserade. Så det var några klubbar som försökte köpa mig helt enkelt. Men just då så kände jag mig väl inte riktigt mogen till att lämna just då. Jag kände att jag ville fortsätta att spela A-lagsfotboll. Jag var ju bara 17 och hade jag blivit köpt av någon annan stor klubb i Sverige så hade det väl blivit U19-fotboll kanske. Så det var väl därför jag stannade i FF, för jag visste att där hade jag chansen till att spela A-lagsfotboll. Och sen så slog jag ju mig in i startelvan där när jag var 18 och spelade en del matcher från start och gjorde intryck. Så då, sen efter det så blev det väl mer det är väl snart dags att röra på sig.
Hur ska man tänka som ung talang när man är i det läget?
Det viktigaste är ju att spela. Hade man blivit köpt av någon klubb och man sätts åt sidan helt och får spela U19 eller vad som helst, så man tjänar inte så mycket på det. Absolut, så kanske de har lite bättre faciliteter, lite bättre med det mesta runt omkring, men det viktigaste någonstans är att få spela fotboll på så hög nivå som möjligt. Så personligen var det jag gick på, att jag ville spela A-lagsfotboll liksom. Men sen är det ju alltid svårt med pengar och allt så här. Men förhoppningsvis så kommer allt sånt senare om man bara har lite tålamod.
Svårt med pengar, menar du att man tackar nej till pengar för egen del?
Ja, absolut. Så är det ju när är man 17-18 år och inte haft något riktigt jobb kanske, och så ser man att något lag vill köpa en och man tjänar pengar någonstans, så kanske man lockas av det. Men om man ska ge något råd så kommer det nog automatiskt senare om man är tillräckligt bra.
Hur mycket utländsk intresse var det?
Det var några utländska klubbar, absolut. Och det blir ju Bröndby till slut, och det räknas ju som det, så det blev Danmark där, men absolut så var det några klubbar från europeiska ligor som ville ha mig.
Malmö FF är väl på dig då innan du väljer Brøndby. Vad var det som avgjorde att du styrde mot danska ligan och inte stannade i Allsvenskan i en bättre klubb?
Det var många grejer, men de hade klassiska igen, men så här, de hade väldigt bra tydlig plan och då kändes som att de hade scoutat mig väldigt väldigt tydligt, och de förklarade verkligen vad de ville ha av mig och hur allt skulle gå till och allt det här, så jag fick ett väldigt bra intryck när jag var där och hälsade på. Och sen så vi var ju på väg upp lite då med, och det kändes som ett bra steg och inget orealistiskt steg att ta. Det var väl det som
hur mycket spelade roll att Falkenberg fick också betalt för dig? Hur mycket ville du ge tillbaka, eller fanns inte det med?
Jo, såklart. Man ville ju ge tillbaka så mycket som möjligt. Men det var ju inte det att den klubben som jag mest ville gå till, så mycket var det inte. Men absolut, när man har varit i en klubb sedan man var 5-6 år så vill man ge tillbaka någonting.
Du skriver ju på ett så kallat pre-contract, att du ska spela våren i Falkenberg 2016, tror jag det är. Och sen skadade du dig väldigt allvarligt. Vad var det som hände?
Det var mot Norrköping, tror jag. Så jag kommer faktiskt inte ihåg det helt. För först så fick jag en smäll med målvakten där han bryter sitt ben, och jag får förmodligen kanske en liten hjärnskakning eller någonting, för jag har lite svagt minne av det. Och sen så gör jag ju ett drömmål. Och sen vet jag inte vad som händer riktigt. Förmodligen är det när jag firar målet att någonting hände med foten. Men som sagt så är det fortfarande oklart hur jag bröt foten, men förmodligen var det när vi firade.
Och det gör ju att du på något sätt hamnar i, det är ju ett halvår som du är borta minst, och du kommer på något sätt snett in på din Brönby-karriär, eller?
Ja, jo, men det var tufft. Men sen försökte man göra det bästa av det. Jag fick gå klart skolan och fick fira, man gick ut gymnasiet och allt det där, så det var väl det jag försökte tänka på. Men sen så när man kom den sista månaden när man skulle flytta till Danmark, och då började man väl tänka att det är segt att man kommer dit och har en chips på foten och har en sån här skada. Men de var samtidigt väldigt hjälpsamma när jag kom dit. De pushade inte med eller någonting. De gav mig tiden jag behövde för att komma tillbaka.
Det var inte så att de var besvikna när du hoppade in på gips?
Det var de säkert, men vad ska man göra? Det bryter man foten när man spelar fotboll, det är ofta, så det är inte det jag vill precis.
Vad är det som gör att det inte riktigt lossnar för Brönby? Du spelar väl 11 matcher och gör ett mål, och du uttalar på Silkeborg innan du säljs efter ett par år till Vejle. Vad är det som inte funkar?
Nej, men det var, som jag sa, så gjorde de en väldigt bra, det kändes som att de hade scoutat mig väldigt bra och de hade en tränare som ville ha mig. Men sen så blev det ju någon slags skandal i Brönby.
Kaos med ägaren som gick loss i sociala medier, eller om det var på något forum där han under falskt namn hängde ut både spelare och ledare.
Precis, så då valde ju dåvarande tränaren att avgå. Och sen så kom det in en annan ny tränare som hade en annan spelfilosofi, och då passade jag väl kanske inte in perfekt där. Det var väl inte exakt en sån anfallstyp som han sökte. Och då absolut så fick jag spela lite, men det var väl, jag fick väl aldrig chansen där. Och såklart så är det tufft att komma tillbaka in från skadan och sen med allt det där, men det var väl lite segt. Det går ju inte att ändra på. Jag hade redan skrivit på, men efterhand så var det väldigt segt att den ägaren var inne och skrev skriftfort.
Ja, det fick negativa följder för dig. Hur var det liksom när man känner att man plötsligt går från att vara eftertraktad ung talang till att inte vara önskad? Nej?
Det är tufft såklart. Man är ung och kanske inte har haft det så innan. Man varit talang och, som du säger, ändå en eftertraktad, och så kommer man dit och så byter de tränare och sen så är man inte, alltså han kanske inte vill ha mig liksom. Det är klart det är tufft. Man har många långa kvällar där och sådär. Men man lär sig av det också.
Hur kommunicerade de det till dig?
Nej, det var ju bara som jag läste på internet först. Och sen så som jag var inte där. Jag körde min rehab hemma i Falkenberg. Så det var väl inte jättemycket till mig. Det var nog mer till spelartruppen som var där just då. Så det var inte så jättemycket.
När du gick till Silkeborg så lossnade du ändå lite. Du gör ändå en 8 mål på 30 matcher. Vad betyder det att komma iväg till en annan klubb och ändå få det att lossna?
Nej, men det betydde väl mycket. Det var knackigt i början. Det var någon skada och lite sådär. Men sen så i slutet så lossnade det, och då kände man att nu kanske det kommer liksom. Så kom jag tillbaka till Brönby sen och ville ge det en chans, men då var samma tränare kvar och då var det ganska, eller det var väldigt tydligt direkt att han ville inte ha mig där, och då
fick man. Vad sa han då? Lite.
Nej, först så var han väl lite besviken över att jag hade varit iväg med landslaget och inte kommit in, för jag tror, jag om jag minns rätt, så kom jag in lite senare, för jag hade någon utköttssamling eller någonting, så först var han besviken på det, och då det köpte jag inte överhuvudtaget. Vi hade någon viktig kvalmatch, det är EM och sådär, så redan första dagen så skadade väl sig lite. Sen så märkte man det, sen så blev man ju bortsatt på träningar och man fick inte vara med riktigt, och då var man snabb på telefonen och ringde till ägaren.
Att säga att jag måste iväg här.
Ja. Det var ju, alltså, jag ville inte vara kvar när det var Det var sådana grejer om man inte var med och träna på riktigt. Men samtidigt så ville sportchefen ha kvar mig och tyckte om mig. Det var samma som köpte mig och han gillade mig då. Men då sa jag att det håller liksom inte när tränaren inte vill ha mig.
Istället blir det är väl Vejlet som köper loss dig helt enkelt. Som ju väl ägde som någon gammal spelagent eller hur det nu var. Hur var tillvaron där?
Det var väl också lite speciellt, men alltså utanför plan och sådär så trivdes jag väldigt bra i Vejle, men på planen så lossnade det inte och också där fick jag någon skada, fick operera ljumsken och blev väldigt hackigt hela året. Sen så åkte vi ut med det, så det var inget lyckat år.
Och BK Häcken kommer in som räddare i nöden, men inte heller det blev någon lyckad flytt.
Nej.
Är det på Hisingen? Ronny Karlsson var ju väldigt nöjd när han hade värvat dig.
Jo, men det kändes väldigt bra. Men sen så kom jag in där med inte riktigt tränad. Vi hade haft uppehåll och jag kommer in och jag vet att jag var inte helt fit. Hade någon skavank och lite sådär. Kom in direkt och fick starta någon match. Och gjorde väl inte de bästa matcherna. Och så börjar man lite i motvind direkt. Och sen så, nej. Tyvärr så lossnade det aldrig där. Det första halvåret blev det hackigt. Sen gjorde jag något mål i slutet. Så då får man ändå humöret lite. Och så kändes det bra över vintern. Och tränade på så där och fick starta i början av nästa säsong. Men sen så lossnade det inte riktigt. Och sen så blev jag bänkad och sådär och då började jag hitta på någonting, kände jag.
Ja, och då går du tillbaka till Falkenberg. Är det skador som sätter stopp där också eller vad är det? Du spelar inte så mycket.
Nej, precis. Jag började spela, det var som jag nämnde innan, det var 4-5 matcher och sen så drar jag 30% av min hälsena och försöker ändå prova, men det var ju alldeles så mycket smärta i början och sen så kom jag tillbaka och var med någon match, men det var på tabletter och försökte ändå, men det var tufft. Det var mycket smärta och det var ett tufft läge och nej, som sagt så lossnade det ju inte där heller. Det var väldigt mörkt och sen så fick man väl samla sig själv lite efter den säsongen och tänka vad man skulle göra liksom. Haft de här problemen, skadeproblemen, hade fortfarande problem med hälsenan. Och sen så dök det här i Tyskland upp och kändes det bra.
Ja, fanns det någon tanke på att efter alla de åren med klubbbyten och skador att fan, det är kanske inte det jag ska hålla på med eller jag måste liksom börja om från början på något sätt?
Ja, nej, jag hade aldrig tanke med att sluta eller att skita i det liksom. Men det är såklart att man tvivlar på sig själv. Men till slut som sagt så kom det här med Tyskland. Och jag ska välja att tvekade på det först med. För jag hade ingen koll på det laget heller. Sen hade jag några klubbar i Allsvenskan som ville ha mig. Men det kändes inte rätt. Så till slut så efter många om och men så tänkte jag att då drar jag väl ut och testar. Och så vet man ändå att kommer man väl ut i Europa så är det en annan ska de ha koll på ligan, även fast det var tredje ligan i Tyskland så har de ganska bra koll på det. Så,
ja, för det så jag tänkte, låter ju tredje ligan i Tyskland okej, för att Schweiz är Bundesliga, men liksom tredje ligan i Wiesbaden, det låter ju som att man nästan bara var ner, men är det inte så?
Jo, alltså, absolut studie. Kanske inte varva ner, men det är absolut ett steg tillbaka. Men samtidigt så kände jag att jag var inte sugen på att gå till de klubbarna som ville ha mig i Allsvenskan. Och
vilka var det? Blev ni nyfiken på då?
Nej, jag vågar inte nämna det, men det var några stycken. Men
det var inte övre halvan kan man gissa?
Nej, det var det absolut. Kollade jag var den här staden låg precis jämte Frankfurt. Kände att, ja, varför inte? Det är enkelt att ta sig hem och dit för med vänner och familj och fan varför inte. Vi kör liksom. Så till slut så under corona där så vid nyår så packade jag väskorna och drog.
Hur var fotbollen i tyska tredjeligan?
Den var fysisk match, alltså. Det var mycket, mycket dueller, mycket nickar, mycket långa bollar. Men samtidigt okej fotboll. Absolut inte. Man ska inte underskatta den så mycket, fast i tredjeligan så är de okej nivå liksom.
Du gör ju mål i nästan varannan match. Vad är det som funkar där?
Ni får väl att jag fick spela hela tiden. För man kommer dit med väldigt stukat självförtroende. Så det var väl att jag fick chansen och tränaren trodde på mig och ville spela mig hela tiden. Och då kommer man tillbaka till den fysiska statusen man vill ha och få självförtroende när man pillar in lite bollar. Så det är väl det.
Hur fick de koll på dig?
Jag vet också allt. Det var nog en agent som den agenten jag samarbetar med hade hört. De samarbetade helt enkelt som hade fått nys om den här klubben. Så då blev det så.
Hur, om man tänker en sån sak, hur var pengarna i tyska tredjeligan?
Okej, jag tror, ja, jag vet att vissa spelare sitter på riktigt bra löner, bättre än många allsvenska, ja, till och med topplag skulle jag kunna tänka mig, så den håller nog allsvensk nivå i alla fall.
När insåg du att det här kan bli en språngbräda att faktiskt ta sig tillbaka till toppfotboll med?
Det var väl början på året där. Jag kom ju på vintern, så första halvåret så var det väl inte så mycket. Men sen på hösten där när ligan började igen och jag gjorde lite mål och vi spelade mot Dortmund i tyska kuppen. Och då kände man väl att det var lite mer verklighet igen och att nu kör vi. Då kom fansen tillbaka och även fast i tyska tredje ligan så är det väldigt populärt. Alltså det är mycket, mycket fans på matcherna. Och lite då samtidigt som det gick bra för mig så fick man väl upp glädje för fotbollen igen lite.
Hur höll du uppe modet?
Jag vet knappt. Man fick hjälp såklart, alltså med flickvän och familjen som stöttade en. Och de var ju positiva till det, även fast det var tredje liga. Så nu kör vi liksom. Jag och min tjej var, hon pluggade och jag spelade fotboll där. Och vi satt i Visparen och försökte hålla varet uppe och utforskade runt omkring där, så det var mycket tack vare henne och familjen och vänner.
Det är ju ändå ett sanslöst story att liksom från tyska tredjeligan byta till ett belgiskt topplag och spela i Europa och så, och nu har jag spelat på Anfield, att det har ju gått snabbt uppåt, får man ju säga.
Ja, det är verkligen det är väl det som är charmen med fotboll lite, att så fort som det går ner så kan man ändra på det väldigt snabbt med. Och som du säger, det gick väldigt fort upp. Men nu är man hungrig för ännu mer. Man blir aldrig nöjd liksom. Och det är ju där jag drömt om sedan jag var liten. Och det är väl sällan att karriären går spikrakt uppåt. Och det är många som hackar på vägen. Och det får man väl säga att jag har gjort. Men trivs jag väldigt bra här och ser fram emot att fortsätta.
Vad är målet?
Jag vill upp till spela i en liga, topp 4-liga. Absolut, det är det som är målet.
Vilket intresse har du känt av liksom från större ligor?
Nej, men lite, absolut. Även när jag var i tredje ligan så var det någon Bundesliga-klubb som ändå var intresserad. Och man har lite små rykten och sådär. Men sen det hade blivit något riktigt konkret, men bara att det finns intresse ger den en boost liksom. Och sen så nu som sagt spela i Europa League och toppklubb i Belgien, det är en bra bit på vägen och jag är fortfarande bara 26, så jag har förhoppningsvis många år kvar, så det är bara att köra.
Om det stämmer det som står på transfermarkt så har du 1,5 år kvar på kontraktet, även om de kanske hade en option också. Då är det ju på något sätt läge att de ska casha in om de ska sälja det.
Ja, absolut. Men det har aldrig varit någon snack om det än så länge. Så vi får väl se. Just nu trivs jag väldigt bra här. Och nu har jag fått spela mycket med, så nu har jag inte så mycket fokus på vad som kommer hända sen.
Har det inte varit något snack om att de vill förlänga kontakt?
Nej.
Du nämnde ju tidigare att du var på U21-landslaget och även spelat U19 och många landskamper. Du har faktiskt gjort ett par landskamper också. Du var ju med 2018 som jag gissar var i Abu Dhabi.
I Abu Dhabi var det,
ja. Du gjorde mål mot Danmark och spelade bägge matcherna och så. Har du hört någonting från, nu är ju Jan Andersson snart avgången, men har du hört någonting från dem att de har kollat in dig?
Jo, men lite har man väl ändå att de har koll, men jag har absolut inte haft någon kontakt med Jan eller något sånt där. Men,
Finns det ändå en tanke att du skulle kunna göra det i ett svenskt landslag?
Ja, men absolut. Alltså, man drömmer ju om att få spela med landslaget, absolut. Det har varit så långt ifrån de senaste åren, men nu kanske man ändå börjar närma sig lite, så jag tror bara på att man ska fortsätta göra det man gör och fokusera på klubblaget och göra det man gör vecka in och vecka ut, och spelar man kontinuerligt och gör mål så kommer man nog med om man är tillräckligt bra till slut.
Men känner du att du är lite av en doldis, att du inte fått så mycket uppmärksamhet trots att du ändå har spelat i ett belgiskt topplag och gjort mycket mål?
Jo, men lite så är det nog. Men det klandrar ingen för att de inte har koll på tyska tredje ligan hemma i Sverige. Men lite så är det väl. Det blev väl en hype där när jag slog igenom. Men den drog ut också. Men nu hoppas jag att den är på väg upp igen.
Ja, och jag menar, det är ju snart 1,5 år som du inte tillhör tyska tredje ligan utan spelat ut i Europa. Och jag menar, du var ju med mot Malmö och liknande. Att ibland får man ju kanske inte uppmärksamhet av olika skäl.
Nej, så är det väl. Men jag har inga problem med det. Det är många spelare som kanske söker sig till media och vill snacka mycket och sådär. Men jag är ganska lugn och tillbakadragen med sånt, så det bryr jag mig inte så mycket om.
Det är bara att fortsätta skalla in lite mål, så kan det nog hända saker ganska snabbt.
Ja, förhoppningsvis.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Den är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.